Kapitel 7. Blod ropar efter blod. När Mert blivit uppburen från den ärmelintronandes kammare på sin bår packade Moraine omsorgsfullt in Anne Grelen i en sidenduk igen. Anne Grelen var en liten elfenbenstatyett som föreställde en kvinna i en böljande skrud, mörknad av sin höga ålder. Även under de mest gynnsamma förhållanden och även med en Anne Grelen till hjälp var det en tröttande uppgift att bruka kraften tillsammans med andra Aes Sedair, att med gemensamma ansträngningar leda in den på en bestämd väg. Att arbeta hela natten utan sömn kunde inte räknas som särskilt gynnsamma förhållanden, och de hade verkligen fått slita för att kunna hjälpa pojken. Lin gav bårbärarna några korta instruktioner och skickade iväg dem med en avfärdande gest. De båda männen nickade oavbrutet. De blev nervösa av att vistas så nära så många Aes Sedair på samma gång, särskilt när en av dem var självaste den Amerlin-tronande. Att dessa Aes Sedair dessutom just hade brukat kraften gjorde inte saken bättre. De två männen hade väntat ute i korridoren medan Aes Sedairna arbetade. Och nu ville de gärna komma iväg från kvinnornas kvarter så fort som möjligt. Mert var blek där han låg på båren och hans ögon var slutna. Men hans bröst rörde sig med den djupa sömnens jämna rytm. Hur kommer detta att påverka situationen? Undrade Moraine. Det är inte säkert att han har försvunnit tillsammans med hornet. Och ändå. Dörren stängdes bakom Lin och bårbärarna och den Amerlin-tronande drog ostadigt efter andan. En otäck historia det där. Verkligen otäck. Hennes ansikte var lugnt, men hon gnuggade händerna som om hon ville tvätta bort någon osynlig smuts från dem. Men synnerligen intressant, sa Varin. Hon hade varit den fjärde av de Aes Sedair som den Amerlin-tronande hade valt ut för att delta i arbetet. Det är verkligen synd att vi inte har dolken, så att helandet kunde fullbordas. Han kommer inte att leva länge till, trots allt vi gjort för honom i natt. Några månader kanske. De tre Aes Sedairna var ensamma i den Amerlin-tronandes rum. Utanför skottgluggarna började himlen färgas av gryningsljuset. Men nu kommer han åtminstone att ha de månaderna, sa Moraine vast. Och om vi kan få tillbaka dolken kan vi fortfarande bryta länken. Om vi kan få tillbaka den. Ja, naturligtvis. Ja, vi kan fortfarande bryta länken, sa Varin. Hon var en fyllig kvinna med fyrkantigt ansikte. Och trots Aes Sedairnas förmåga att inte åldras hade en del vita hårstrån sprängt sig in i hennes bruna hår. Det var det enda synliga ålderstecken hon bar. Men hos en Aes Sedair tydde det på en mycket hög ålder. Men han har varit förbunden med dolken länge. Länge för att vara i ett sådant här sammanhang i varje fall. Kanske har den redan förändrat honom så mycket att vi inte kan göra något åt det ens om vi verkligen kan hela honom. Nu har vi åtminstone kommit så långt att han inte kan föra smittan vidare. Tänk att något så litet som en dolk så fullkomligt kan fördärva den som bara bär den tillräckligt länge, sa hon med fundersam röst. Och bäraren smittar dem han kommer i kontakt med, som i sin tur för det onda vidare till andra. Till sist kommer det hat och den misstänksamhet som blev Shadalogots undergång att härja fritt i världen igen. Och alla, kvinnor och män, kommer att strida mot varandra. Jag undrar hur många människor som kan smittas under, säg, ett år. Det borde gå att göra en rimlig uppskattning. Moraine gav den bruna systern en sned blick. En ny fara hotar oss, men på henne låter det som om det bara är fråga om en räkneuppgift i en bok. Ljus, de bruna ser då sannligen ingenting av världen de har omkring sig. Då måste vi finna dolken, syster. Algemar ska sända ut soldater för att leta upp den som stal hornet och dräpte hans hirdman. Det betyder också att de jagar dem som tog dolken. Hittar de hornet så hittar de dolken också. Varin nickade, men hennes panna var väckad. Ja, men även om de hittar den, hur ska de kunna föra den tillbaka? Vem som än hanterar den riskerar att drabbas av smittan. Man skulle kanske kunna ha den inpackad i en kista, men det vore ändå farligt för dem som hade med den att göra någon längre tid. Innan vi fått möjlighet att studera dolken närmare vet vi inte vad man måste göra för att stoppa dess inflytande. Men du har ju sett den, Moraine. Inte nog med det. Du hanterade den tillräckligt mycket för att kunna rädda livet på den unge mannen och hindra att han förde smittan vidare. Du måste ha fått en god uppfattning om hur stark dess inverkan är. Det finns en person som kan hämta tillbaka dolken utan att ta någon skada av det, sa Moraine. En som vi har skyddat mot smittan så mycket som det överhuvudtaget går att skydda någon. Mert Cawthon. Den Amerlin-tronande nickade. Ja, naturligtvis. Han kan göra det, om han bara lever länge nog. Ljuset vet hur lång tid det kommer att ta för Algemars män att hitta hornet, om de överhuvudtaget hittade. Och om pojken skulle dö innan dess. Nåväl, om dolken får härja fritt så länge har vi ändå ett nytt problem. Hon gned sig trött i ögonen. Jag tror att vi måste få tag på denne Peyton Fane också. Hur kan han vara så viktig att de befriade honom trots de risker det innebar? Det hade varit mycket enklare för dem att bara ta hornet. Bara detta att ta sig in i själva borgen var lika riskabelt som att segla i stormhavet under en vinterstorm. Men de gjorde det ännu värre för sig genom att dessutom befria mörkvännen. Om smygarna anser att han är så viktig. Hon tystnade. Och Moraine visste vad det var hon tänkte. Var det fortfarande bara myrdrailerna som förde befälet? Om de anser att han är så viktig måste vi också göra det. Vi måste hitta honom, bekräftade Moraine. Hon hoppades att det inte märktes vilken vikt hon la vid detta. Men det är troligt att han är tillsammans med hornet. Så sant, dotter. Den Amerlin-tronande la handen över munnen för att kväva en gäspning. Varin, jag hoppas att du ursäktar, men nu måste jag säga några ord till Moraine och sedan försöka få lite sömn. Jag förmodar att Algemar kommer att insistera på att hålla bankett ikväll eftersom det gick om intet igår. Din hjälp var ovärderlig, dotter. Kom nu bara ihåg att inte nämna för någon hur pojken var skadad. Vissa av dina systrar skulle se skuggan i honom, snarare än ett ont som skapats av människor. Hon behövde inte precisera att det var röda aja hon menade. Och kanske var det inte längre bara de röda man måste vara försiktig med. Givetvis ska jag inget säga, moder. Varin bukade sig, men gjorde ingen ansats att gå mot dörren. Jag tänkte att ni skulle vilja se det här, moder. Hon drog fram en liten anteckningsbok med mjuka, bruna läderpärmar ur bältet. Det är vad som stod skrivet på väggarna i fängelsehålan. Översättningen innebar inga större problem. Det var mest det vanliga, hädelser och skryt. Trollocker verkar inte ha mycket annat i huvudet. Men en av texterna var skriven med betydligt prydligare handstil än resten. Förmodligen av någon bildad mörkvän eller kanske en myrdrail. Det skulle kunna vara skrivet bara som ett hån, men textens form liknar poesi eller kanske sång, och innehållet låter väldigt mycket som en profetia. Vi vet inte mycket om skuggans profetior, moder. Den Amerlin-tronande tvekade bara ett ögonblick innan hon nickade. Skuggans profetior, mörka profetior, hade en obehaglig tendens att gå i uppfyllelse, precis som ljusets. Läs upp texten, dotter. Varin bläddrade i anteckningsboken och harklade sig innan hon började läsa med lugn, stadig röst. Nattens dotter vandrar åter. Det uråldriga kriget hon utkämpar ännu. Sin nye älskare hon söker. Han som tjänar henne skall och dö och likväl fortsätta tjäna. Vem ska stå henne emot? Skinande murarna skola böja sig. Blod föder blod. Blod ropar efter blod. Blod är och blod var och blod skall evigt vara. Mannen som brukar kraften står ensam. Han offrar sina vänner. Framför honom finns tvenne vägar. En mot död bortom döden. En mot evigt liv. Vilken ska han välja? Vilken ska han välja? Vilken hand skyddar? Vilken hand dräper? Blod föder blod. Blod ropar efter blod. Blod är och blod var och blod skall evigt vara. Lus kom till Domsbergen. Isam väntade i de höga passen. Jakten har tagit sin början. Skuggans hundar är på språng. Skuggans hundar dödar. En levde, en dog, båda äro. Förändringens tid är kommen. Blod föder blod. Blod ropar efter blod. Blod är och blod var och blod ska evigt vara. De vakande väntar på Tomans huvud. Hammarens säd bränner det urgamla trädet. Döden ska så och sommaren brinna innan den store fursten kommer. Döden ska skörda och kroppar falla innan den store fursten kommer. Åter dräper säden urgammal orätt innan den store fursten kommer. Nu kommer den store fursten. Nu kommer den store fursten. Blod föder blod. Blod ropar efter blod. Blod är och blod var och blod skall evigt vara. Nu kommer den store fursten. En lång tystnad följde när hon slutat läsa. Till sist sa den Ämmerlin-tronande: vem mer har sett detta, dotter? Vem mer känner till det? Bara Seraphel, moder. Så fort vi skrivit av det såg jag till att kararna skurade väggarna rena. De ställde inga frågor. De var ivriga att få bort allt sammans. Den Ämmerlin-tronande nickade. Bra, det finns många i gränslanden som kan tyda troll och skrift. Lika så gott att de slipper bekymra sig över det här. De har nog med bekymmer som det är. Vad tror du om det? Frågade Moraine Varin försiktigt. Tror du att det är en profetia? Varin la huvudet på sned och tittade fundersamt ned i sina anteckningar. Det är möjligt. Textens form liknar några av de få mörka profetior som vi känner till, och vissa delar är nog så tydliga. Men det skulle ändå kunna vara skrivet för att reta oss. Hon följde en av raderna med fingret. Nattens dotter vandrar åter. Det kan bara betyda att Lanfear är fri igen, eller att någon vill att vi ska tro det. Det vore sannligen något att bli bekymrad över, dotter, sa den Ämmerlin-tronande. Om det var sant. Men de förlorade är fortfarande fjättrade. Hon sneglade mot Moraine. För ett ögonblick lyste hennes oro igenom innan hennes ansikte återfick sitt lugn. Även om sigillen har försvagats så är de förlorade fortfarande fjättrade. Lanfear. Nattens dotter på det gamla språket. Ingenstans fanns hennes verkliga namn upptecknat, men Lanfear var det namn hon själv hade valt. På det sättet skilde hon sig från resten av de förlorade som fått sina namn av dem de förrått. En del menade att hon i själva verket varit den mäktigaste av de förlorade, näst efter Ishmael, hoppets förrädare, men att hon hade hållit sina krafter dolda. Allt för lite fanns bevarat från sagornas ålder för att någon av dem som forskade i ämnet skulle kunna säga något säkert. Med tanke på alla de falska drakar som dykt upp är det inte särskilt förvånande om någon vill dra in Lanfear i det hela också. Moraines röst var lika behärskad som hennes ansiktsuttryck, men inom sig var hon allt annat än lugn. Förutom namnet var det bara en enda sak man med säkerhet visste om Lanfear innan hon gick över till skuggan och innan Luce Theron Telamon hade mött Ilyena. Så hade Lanfear varit hans älskarinna. Det vore ett extra bekymmer som vi inte behöver. Av den Ämerlin-tronandes min att döma hade hon kommit på samma tanke. Men Varin bara nickade som om det var ord på papper, ingenting annat. Det finns andra namn här som också är tydligt angivna, moder. Först Luck var ju som bekant bror till Tigraine, den dåvarande tronens dotter av Andor. Och han försvann i stora fördärv. Men vem Issa med, eller vad han har att göra med Luck, det vet jag inte. När tiden är mogen kommer vi att få veta vad vi behöver veta, sa Moraine mjukt. Än så länge har vi inga bevis på att det verkligen är en profetia. Varin kanske inte kände igen namnet, men det gjorde hon. Isham hade varit son till Brayan, Lane Mandragorans maka. Det var hennes försök att bemäktiga sig Melkyrs tron för sin makes räkning som hade slutat i att troll och horderna välde in över landet. Brayan och hennes lille son hade båda försvunnit när trollockernas plundringståg härjade i Melkyr. Och Isham hade varit Lans blodsfrände. Eller är Lans blodsfrände. Han får inte veta detta förrän jag vet hur han kommer att reagera. Inte förrän han kommit längre bort från stora fördärv, om han tror att Isham är i livet. De vakande väntar på Tomans huvud, fortsatte Varin. Det finns fortfarande de som tror att härarna som Arthur Hökvinge sände över Arith-havet en dag ska återvända. Men efter alla dessa år, hon fnös föraktfullt. Du, Mir, Euron, de som vakar över vågorna, har fortfarande en sammanslutning är väl det bästa ordet skulle jag tro, på Tomans huvud, i Falm. Och ett av de gamla namnen på Arthur Hökvinge var Ljusets hammare. Dotter, sa den Emmerlin-tronande, vill du antyda att Arthur Hökvinges härar, eller snarare deras ättlingar, verkligen skulle kunna återvända efter 1000 år? Det talas om krig på Elmoth-slätten och Tomans huvud, sa Moraine sakta. Och Arthur Hökvinge sände inte bara iväg soldater, utan även 2 av sina söner. Om trupperna lyckats överleva i de länder de i så fall måste ha hittat, skulle det kunna finnas många ättlingar till Arthur Hökvinge, eller inga alls. Den Emmerlin-tronande gav Moraine en förstulen blick. Hon önskade uppenbarligen att de vore ensamma, så att hon kunde fråga vad Moraine egentligen hade i kikaren. Moraine gjorde en lugnande gest och fick till svar en otålig min. Varin hade fortfarande näsan begravd i sina anteckningar och märkte ingenting av detta. Jag vet inte, moder. Jag måste säga att jag betvivlar det. Vi vet ingenting alls om de där länderna som Arthur Hökvinge bestämde sig för att erövra. Det är synd att havsfolket vägrar att korsa Arith-havet. Enligt dem är det de dödas öar som ligger på andra sidan. Jag önskar att jag visste vad de menade med det, men de är ju så förtvivlat hemlighetsfulla. Hon suckade, fortfarande utan att titta upp. Allt vi har att gå efter är ett enda omnämnande av länder under skuggan, bortom den nedgående solen, bortom Arith-havet, där nattens härar styr. Det står ingenting om huruvida de styrkor som Arthur Hökvinge skickade dit lyckades besegra dessa nattens härar eller ens om de överlevde storkonungens död. När 100-årskriget väl hade tagit sin början var alla så upptagna med att roffa åt sig en egen bit av Arthur Hökvinges kejsardöme att ingen hann ägna en tanke åt hans härar på andra sidan havet. om deras ättlingar fortfarande lever och om de någonsin ämnat återvända så borde de inte ha väntat så länge. Det är åtminstone vad jag tycker verkar rimligt, moder. Då tror du alltså inte att det är fråga om en profetia, dotter? Varin var försjunken i sina egna tankar och verkade inte höra. Det urgamla trädet då? Det har alltid funnits rykten, men aldrig mer än rykten, om att riket Elmoth ägde en gren av Avendisora, kanske till och med ett levande skott, på den tid då detta rike fortfarande existerade. Och Elmoths fana var blå för himlen ovanför, svart för jorden nedanför, och med livets träd som förband de båda. Å andra sidan kallar sig Terrabonborna för mänsklighetens träd och påstår att de är ättlingar till kungar och herremän från sagornas ålder. Och Domerni säger sig härstamma från dem som skapade livets träd i sagornas ålder. Det finns andra tolkningsmöjligheter, men som ni ser finns åtminstone tre av dem i närheten av Elmoth-slätten och Tomans huvud, moder. Den Emmerlin-tronandes röst blev bedrägligt mild. Kan du bestämma dig, dotter? Om Arthur Hökvinges ättlingar inte kommer att återvända är det inte någon profetia. Och då spelar det överhuvudtaget ingen roll vilket urgammalt träd som avses. Jag kan bara dela med mig av den information jag har, moder, sa Varin och tittade upp från sina anteckningar. Avgörandet lämnar jag i era händer. Jag tror att de sista resterna av de härar Arthur Hökvinge skickade till fjärran länder dog ut för länge sedan. Men att jag tror så betyder inte att det måste vara på det viset. Förändringens tid avser naturligtvis slutet på en ålder och den store fursten. Den Emmerlin-tronande slog handflatorna i bordet med en smäll. Jag vet utmärkt väl vem den store fursten är, dotter. Jag tror att det är bäst att du går nu. Hon tog ett djupt andetag och det var tydligt att hon fick behärska sig. Gå nu, Varin. Jag vill inte bli arg på dig. Jag vill inte vara tvungen att glömma vem det var som förmådde kokerskorna att lämna kakor framme över natten när jag var novis. Moder, sa Moraine. Det finns inget i den här texten som tyder på att det är fråga om en profetia. Vem som helst med lite bildning och fantasi skulle kunna tota ihop den. Och ingen har någonsin påstått att Myrdrailer saknar slughet eller intelligens. Och mannen som brukar kraften måste givetvis vara en av de unga männen i ditt sällskap, Moraine, sa Varin stillsamt. Moraine stirrade förbluffad på henne. Inte medvetna om världen omkring sig. Jag är verkligen en dåre. Innan hon var medveten om vad hon gjorde hade hon sträckt sig efter en pulserande glöd som alltid väntade inom räckhåll för hennes medvetande, urkällan. Kraften flödade genom hennes ådror och fyllde henne med sin energi. Som genom ett töcken såg hon det sken som skapades kring den Emmerlin-tronande när hon gjorde likadant. Aldrig tidigare hade Moraine ens tänkt tanken att använda kraften mot en annan Aesir. Vi lever i en farlig tid. Världen balanserar mellan gott och ont och det som måste göras, det måste göras. Åh, Varin, varför skulle du tvunget lägga din näsa i blöt den här gången? Varin stängde sin bok och stack den innanför bältet igen. Sen betraktade hon de två andra kvinnorna. Först den ena och sedan den andra. Hon kunde inte vara omedveten om den aura som omgav dem båda, det ljus som uppstod runt alla som vidrörde urkällan. Bara den som själv var tränad i att bruka kraften kunde se glöden, men det fanns ingen möjlighet att en Aesir skulle undgå att se den hos en annan kvinna. Något som liknade ett nöjt leende spelade på Varins läppar, men hon visade inga tecken på att hon förstod vilken verkan hennes ord hade haft. Hon såg bara ut som om hon hittat en bit som saknats i ett pussel. Ja, jag trodde nog att det var så det låg till. Moraine skulle inte kunna göra detta ensam, och vem skulle vara en bättre medhjälpare än den gamla barndomsvän som hon brukade snatta kakor tillsammans med? Hon blinkade. Förlåt mig, moder. Jag borde inte ha sagt så. Varin, Varin. Den Ämerlin-tronande skakade förundrat på huvudet. Du anklagar din syster och mig för... Jag tänker inte ens säga det. Och så bekymrar det dig att du tilltalat den Ämerlin-tronande med bristande vördnad. Du borrar ett hål i båten och blir bekymrad över att det regnar. Tänk på vad det är du antyder, dotter. Det är för sent, Julian, tänkte Moraine. Om vi inte hade drabbats av panik och gripit efter urkällan så kanske det hade gått. Men nu vet hon att hon har rätt. Högt sa hon. Varför säger du detta till oss, Varin? Om du tror att det du säger är sant, borde du tala med dina systrar istället. Särskilt de röda. Varins ögon blev stora av förvåning. Ja, det borde jag förmodligen... Det har jag inte tänkt på. Men om jag gjorde det skulle de släcka dig, Moraine. Och dig också, moder. Och mannen skulle bli stillad. Ingen har någonsin dokumenterat utvecklingen hos en man som kan bruka kraften. När inträder egentligen vansinnet? Och hur drabbar det honom? Hur snabbt tilltar det? Kan han fortfarande fungera fast hans kropp håller på att ruttna runt honom? Och i så fall hur länge? Det som händer med den unge man, vem han nu än är, det kommer att ske antingen jag är med och får en möjlighet att besvara dessa frågor eller ej, om han inte blir stillad. Om någon bevakar och vägleder honom borde vi kunna dokumentera hans utveckling under relativt trygga förhållanden, åtminstone för en tid. Och sedan finns ju naturligtvis Carathon-sägnerna. Hon återgäldade lugnt deras förbluffade blickar. Moder, jag förmodar att han är draken återfödd. Jag kan inte tänka mig att ni skulle göra detta. Låta en man som kan bruka kraften gå fri om han inte var draken. Hon tänker bara på kunskapen, tänkte Moraine förundrat. Vi närmar oss kulmen av historiens mest ödesdigra profetia. Kanske världens undergång. Och allt hon tänker på är kunskapen. Men det betyder inte att hon är ofarlig. Vem mer känner till det här? Den Ämerlin-tronandes röst var matt, men hade ändå en viss skärpa. Sherfell, antar jag. Vem mer, Varin? Ingen, moder. Sherfell intresserar sig egentligen inte för någonting som inte redan har satts på pränt i en bok. Helst för så länge sedan som möjligt. Hon tror att det finns mängder av glömda och borttappade gamla manuskript och bokfragment ute i världen. Minst 10 gånger så mycket som det vi har samlat i Tervallon. Hon är säker på att man skulle kunna hitta tillräckligt mycket av den gamla kunskapen där för att... Nog, syster, sa Moraine. Hon hade släppt greppet om urkällan och hon kände strax hur även den Ämerlin-tronande gjorde det. Det var alltid med en känsla av saknad hon lät kraften rinna ur sig. Det var som om hennes blod, hennes liv, rann ut ur ett öppet sår. En del av henne ville hålla den kvar, men till skillnad från vissa av sina systrar tillät hon sig aldrig att bli alltför förtjust i att leda kraften. Sitt ned, Varin. Berätta vad du vet och hur du kommit fram till det. Utelämna ingenting. Varin tog en stol efter att med en blick mot en Ämerlin-tronande ha försäkrat sig om hennes medgivande, och Moraine betraktade henne sorgset. Det är osannolikt, började Varin, att någon som inte ingående har studerat de gamla källorna skulle lägga märke till något annat än att ni båda har uppfört er besynnerligt. Förlåt mig, moder. Det var för nästan 20 år sedan, under belägringen av Tervallon, som jag fick den första ledtråden, och det var bara... Ljuset hjälper mig, Varin. Vad jag tycker om dig för de där kakornas skull, och för att jag fick gråta ut mot ditt bröst. Men jag ska göra vad jag måste göra. Jag ska göra det. Jag måste... Perrin kikade runt hörnet efter Ace Jane som försvann bort genom korridoren. Hon doftade av lavendeltvål, men så svagt att de flesta inte skulle ha märkt det ens om de stått helt nära. Så fort hon var utom synhåll skyndade han bort till dörren in till sjukrummet. Han hade redan försökt få träffa Mert en gång. Och Sam ACD som just gått därifrån, han hade hört någon kalla henne Lin, hade snäst av honom med besked utan att ens vända sig om för att se efter vem han var. Han kände sig illa till mot tillsammans med ACD, särskilt om de började titta på hans ögon. Han stannade vid dörren och lyssnade, men kunde inte höra några fotsteg, vare sig i korridoren eller på andra sidan dörren. Han gick in och stängde tyst dörren bakom sig. Sjukrummet var ett avlångt rum med vita väggar. I vardera änden fanns det dörrar som ledde till skyttevärnen utanför, och det kom in massor av ljus genom dem. Längs väggarna stod det smala sängar, och i en av dem låg Mert. Perrin hade trott att de flesta av sängarna skulle vara upptagna efter nattens strider. Men så kom han ihåg att borgen var full av ACD. Det enda en ACD inte kunde bota med sina helande krafter var döden. Han tyckte ändå att det fanns en stark lukt av sjukdom i rummet. Tanken fick Perrin att göra en besvärad grimas. Mert var orörlig, med slutna ögon och händerna vilande mot bröstet. Man fick ett intryck av att han egentligen inte var sjuk, att han bara hade arbetat hårt ute på åkern i 3 dagar och nu låg och vilade. Men han luktade fel. Perrin kunde inte sätta fingret på vad det var som var fel. Det var bara fel. Perrin satte sig försiktigt ned på sängen intill den där Mert låg. Han var alltid stillsam och försiktig. Han var mer storvuxen än de flesta och hade varit större än sina jämnåriga så länge han kunde minnas. Därför hade han alltid fått vara försiktig så att han inte hade sönder något eller gjorde någon illa. Försiktigheten hade blivit en del av hans natur. Han tyckte om att kunna tänka igenom saker i lugn och ro och gärna att få prata igenom dem med någon också. Fast nu när Rand tror att han är någon sorts furste går det ju inte att prata med honom, och Mert lär inte säga särskilt mycket. Kvällen innan hade han gått till en av borgens trädgårdar för att försöka tänka igenom saker och ting. Han kände sig fortfarande en smula skamsen vid minnet av detta. Om han inte hade gått ut hade han varit i sitt rum när Egwen kom och hämtade Mert. Och om han hade följt med hade han kanske kunnat hindra att de råkade illa ut. Förmodligen skulle han bara ha hamnat i en sjuksäng precis som Mert, eller varit död. Det visste han, men det spelade ingen roll. Nå, han hade i varje fall gått ut i trädgården, och trollockernas anfall hade inget att göra med det han nu funderade över. Några tjänstekvinnor hade hittat honom där han satt i mörkret. De hade kommit till trädgården med Timora, en av hennes Nord Amelisas sällskapsdamer. Så fort de fick syn på honom hade Timora skickat iväg en av dem, och han hade hört henne säga: "Sök upp Leandrin Sedej, snabbt." De hade stått där och stirrat på honom som om han skulle försvinna i ett rökmoln som en lekare. Det var då larmklockorna hade börjat ringa och alla hade börjat springa kors och tvärs i hela borgen. "Leandrin", muttrade han nu. "Röda Aja. De gör just inget annat än jagar efter män som kan bruka kraften. Hon kan väl inte tro att jag kan det." Mert svarade naturligtvis inte. Perrin gned sig bedrövat om näsan. "Nu har jag börjat prata för mig själv också. Som om jag skulle behöva det till råga på allt annat." Merts ögonlock fladdrade till. "Vem? Perrin? Vad var det som hände?" Han öppnade inte ögonen helt, och det lät som om han var delvis kvar i sömnen. "Minns du inte, Mert?" "Minns?" Mert lyfte sömnigt ena handen mot ansiktet, men lät den falla tillbaka med en suck. Hans ögonlock började falla ihop igen. "Jag minns Egwen. Så åt mig, följa med ner. Hälsa på Fain." Han gav till ett kraftlöst skratt som övergick i en gäspning. "Hon frågade inte, sa åt mig. Vet inte vad som hände efter..." Han smackade till med läpparna och började återigen andas med djupa, jämna andetag. Han hade somnat. Plötsligt uppfattade Perrin ljudet av annalkande fotsteg. Han for upp, men det fanns ingenstans att ta vägen. När dörren öppnades och Lin kom in stod han fortfarande kvar vid Mats säng. Hon stannade, satte händerna i sidorna och synade honom från topp till tå. Hon var nästan lika lång som han. Hennes röst var lågmäld men ändå energisk. Ser man på, vilken sötnos. Det är nästan så att jag önskar att jag tillhörde gröna Aja. Nästan. Men om du har stört min patient. Nå, innan jag kom till tornet fick jag ta hand om mina bröder och de var nästan lika stora som du. Så du ska inte tro att du har någon hjälp av de där breda axlarna. Perrin harklade sig. Ibland begrep han inte något av vad kvinnfolk egentligen menade. Annat är det med Rand. Han vet alltid vad han ska säga till flickorna. Han insåg att han stod och såg butter ut och lyckades släta ut sin sura min. Han ville inte tänka på Rand, men han ville verkligen inte stöta sig med en HD heller. Särskilt inte en som nu hade börjat trampa otåligt. Jag störde honom inte. Han sover fortfarande, ser ni väl? Han gör det, ja. Tur för dig. Nå, vad gör du här? Jag har redan jagat ut dig härifrån en gång, det vet jag. Du ska inte tro att jag har glömt det. Jag ville bara se hur han mår. Hon tvekade. Han sover. Det är hur han mår det. Om några timmar kommer han att vakna och stiga upp. Och då kommer det inte ens att synas att han har varit dålig. Hennes tvekan fick hans nackhår att resa sig. På något sätt ljög hon. Eiseger ljög aldrig. Men det var inte alltid de sa sanningen heller. Han visste inte vad som var på färde. Leandrin som letade efter honom. Lin som ljög för honom. Men han kände att det var dags för honom att komma bort från allt vad Eiseder hette. Han kunde ändå inte göra någonting för Matt. Tack, sa han. Då är det väl bäst att jag låter honom fortsätta att sova. Ursäkta mig. Han försökte slinka förbi henne och ut genom dörren. Men plötsligt höll hon hans ansikte mellan sina händer. Hon vrede så att hon kunde se honom i ögonen. Det kändes som om någonting löpte genom hans kropp. En varm vågrörelse som gick från hjässan ner till fötterna och tillbaka igen. Han drog undan huvudet. Du är frisk som ett ungt vilddjur, sa hon och putade med läpparna. Men om du föddes med de där ögonen är jag en vitrock. Jag har aldrig haft några andra ögon, morrade han. Han kände sig lite förlägen över att ha tilltalat en HD i den tonen. Men han blev själv lika förvånad som hon när han försiktigt tog henne om armarna och lyfte henne åt sidan. De stirrade på varandra. Och han undrade om hans blick var lika förbluffad som hennes. Ursäkta mig, sa han igen och nästan sprang därifrån. Mina ögon, mina förbannade ögon. Morgonsolens strålar föll i hans ögon och fick dem att glänsa som polerat guld. Rand låg och vred sig på sängen i ett fåfängt försök att hitta en bekväm ställning på den tunna madrassen. Solljuset strömmade in genom skottgluggarna och gav färg åt de kala stenväggarna. Han hade inte fått någon sömn under det som varit kvar av natten och nu skulle han aldrig kunna somna hur trött han än var. Långvästen låg på golvet vid hans säng men annars var han fullt påklädd. Till och med de nya stövlarna hade han på sig. Hans svärd stod lutat mot sängen och i ett hörn låg bågen och kogret över de hopbyltade mantlarna. Han lyckades inte bli kvitt känslan av att han borde ta den chans som Moraine gett honom och ge sig av med en gång. Han hade känt sig lockad att göra det hela natten. Tre gånger hade han rest sig för att gå och två av dem hade han kommit så långt att han hade öppnat dörren. Korridoren utanför hade varit tom, så när som på några tjänare som hållit på med sena sysslor. Det skulle bara ha varit att ge sig av. Men han måste få veta hur det gick med Matt och Egwene. Perrin kom in, gäspande, och Rand satte sig upp i sängen. Hur är det med Egwene och Matt? Hon sover, säger de. Jag fick inte komma in i kvinnornas kvarter och träffa henne själv. Mert, plötsligt såg Perrin ilsken ut. Varför har du inte gått och hälsat på honom själv, om du nu är så intresserad? Jag trodde inte du brydde dig om oss längre. Det var i varje fall vad du sa. Han öppnade dörren till sin del av garderoben och började rota efter en ren skjorta. Jag har gått till sjukrummet, Perrin. Det var en ACD där. Samma en som är tillsammans med den Emmerlin-tronande hela tiden. Hon sa att Matt sov och att jag bara var i vägen. Och att jag kunde komma tillbaka någon annan gång. Hon lät som Esther Thane brukar göra när han ger order till kararna på kvarnen. Du vet hur Esther Thane är. Allt ska göras på rätt sätt. Och med en gång dessutom. Perrin svarade inte. Han ruskade bara av sig sin rock och drog skjortan över huvudet. Rand betraktade sin väns rygg. Sen lyckades han få fram ett skratt. Vill du höra något lustigt? Kan du tänka dig vad hon sa till mig? Acer den i sjukrummet alltså. Du såg själv hur lång hon var. Minst lika lång som vilken kar som helst. Hade hon varit en tvärhand längre skulle hon nästan ha kunnat se mig i ögonen utan att böja på nacken. Nå, hon synade mig från topp till tå och sen muttrade hon. Du var med en lången. Var var du när jag var 16 år? Eller 30 för den delen. Och sen skrattade hon, som om det bara var ett skämt. Vad säger du om det? Perrin hade fått på sig skjortan nu. Han gav Rand en sned blick. Med sina breda axlar och sitt lurviga hår fick han Rand att tänka på en sårad björn. En björn som inte begrep varför den blivit sårad. Perrin, jag... Om du vill hålla på och skämta med Acer Dare så är det din ensak, avbröt Perrin. Först Rand. Han började stoppa ned skjortan i byxorna. Jag är inte så van vid spirituellt umgänge med Acer Dare. Men så är jag ju också bara en klumpig smet. Och jag kanske skulle trampa någon på fötterna. Först Rand. Han tog sin rock från golvet och började gå mot dörren. Bränner mig, Perrin. Jag är ledsen. Jag var rädd och jag trodde att jag var i knipa. Det var jag kanske. Och det är jag kanske fortfarande. Jag vet inte. Och jag ville inte dra in dig och Mert i det. Ljus. Alla kvinnorna var ute och letade efter mig i natt. Jag tror att det hänger ihop med den där knipan jag hamnat i. Jag tror det. Och Leandrin, hon... Han slog ut med händerna. Perrin, tro mig. Det här är inget du vill bli inblandad i. Perrin hade stannat. Men han stod fortfarande vänt mot dörren. Han vred på huvudet bara så mycket att Rand kunde se det ena av hans gyllengula ögon. Skulle det vara dig de letade efter? De letade kanske efter oss allihop. Nej, de letade efter mig. Jag önskar att det inte var så, men jag är säker. Perrin skakade på huvudet. Leandrin ville i varje fall ha tag på mig. Det är säkert. Jag hörde det. Rand rynkade på pannan. Varför skulle hon... Nå, det har inte med saken att göra. Perrin, jag var dum och jag sa saker jag inte borde ha sagt. Jag menade det inte. Snälla Perrin, du kan väl säga hur det är med Mert. Han sover. Lin, så heter hon. Acer Dane sa att han skulle vara på fötter igen inom några timmar. Han ryckte olustigt på axlarna. Jag tror att hon ljög. Jag vet att Acer Dane aldrig ljuger. I varje fall inte så att man kan sätta fingret på det. Men hon ljög. Eller lät bli att säga något viktigt. Han tystnade och sneglade mot Rand. Du menade alltså inte allt det där. Då ger vi oss av härifrån tillsammans ändå, du och jag och Mert. Nej, Perrin, det går inte. Jag kan inte säga varför, men jag måste verkligen ge mig av ens... Nej, Perrin, vänta! Dörren slog igen efter hans vän. Rand la sig tungt tillbaka på sängen. Jag kan ju inte berätta, muttrade han. Han slog knytnäven i sidan på sängen. Jag kan inte. Men nu kan du ge dig av, sa en röst i hans bakhuvud. Egwen kommer att bli helt frisk och Mert är på benen igen om en timme eller två. Du kan gå nu. innan Moraine ångrar sig. Han var just på väg att sätta sig upp när en tung knackning på dörren fick honom att hastigt komma på fötter. Om det var Perrin som kom tillbaka skulle han inte knacka. Än en gång dunkade det på dörren. Vem är det? Lärn klev in i rummet och sköt med hälen igen dörren bakom sig. Han bar som vanligt svärdet utanpå sin gröna rock, den som var nästan osynlig ute i markerna. Dessutom hade han ett brett gyllene band knutet runt sin vänstra arm. Fransarna hängde nästan ända ner till armbågen och i knuten satt en gyllene brosch med en flygande trana. Det var Malkiers urgamla vapen. Den Amerlin-tronande vill träffa dig, fåraherde. Du kan inte se ut så där. Ta av dig den där skjortan och borsta ditt hår. Du ser ut som en hösäck. Han ryckte upp garderobstörren och började rumstera bland de kläder som Rand hade tänkt lämna kvar. Rand stod som fastfrusen. Han kände sig som om någon slagit honom i huvudet med en hammare. Egentligen hade han förstås vetat att det här skulle hända, men han hade varit övertygad om att han skulle vara långt därifrån innan kallelsen kom. Hon vet. Ljus, jag är säker på att hon vet. Vad menar du med det? Hon vill träffa mig. Jag är på väg härifrån, Lärn. Du hade rätt. Jag skulle just gå till stallet, hämta min häst och ge mig av. Det borde du ha gjort i natt. Väktaren kastade en sidenskjorta på sängen. Kalla den Amerlin-tronande till audiens så kommer man, fåraherde. Inte ens vitrockarnas högste generalkommandant skulle kunna vägra. Pedro Nail kanske hade ägnat hela natten åt att försöka lista ut ett sätt att ta död på henne, men han skulle komma ändå. Han vände sig om med en av de höghalsade rockarna i händerna. Den här får duga. Slingrande rankor av ljungträ var tätt broderade i guldtråd längs var och en av de röda ärmarna och runt manschetterna. Kragen var kantad i guld och smyckad med gyllene hägrar. Dessutom är färgen rätt, sa Lärn. Han verkade road av något, eller nöjd. Sätt igång, fåraherde. Byt skjorta, sätt fart. Rand drog motvilligt av sig den grova arbetarskjortan. Jag kommer att känna mig som en idiot, muttrade han. En sidenskjorta. Jag har aldrig haft på mig en sidenskjorta i hela mitt liv. Och aldrig en så stilig rock heller. Inte ens till helg. Ljus. Tänk om Perrin får se mig i den här. Bränner mig. Om han får se mig i den där kommer han aldrig att lyssna på några förklaringar. Inte efter allt detta idiotiska prat om furstar. Du kan inte komma till den Amerlin-tronande och se ut som en dräng direkt från stallet, fåraherde. Får jag se på dina stövlar? De duger. Se så, sätt igång nu. Sätt igång. Du kan inte låta den Amerlin-tronande vänta. Spön på dig ditt svärd. Mitt svärd? Rands utrop dämpades av sidenskjortan som han just höll på att dra över huvudet. Han fick snabbt på sig den. I kvinnornas kvarter. Lärn, om jag ska på en audiens hos den Amerlin-tronande, den Amerlin-tronande, och kommer med ett svärd, då kommer hon att... Inte att göra någonting, avbröt Lärn honom torrt. Om den Amerlin-tronande är rädd för dig, och för din del är det klokast att utgå från att hon inte är det, för jag vet ingenting som skulle kunna skrämma den kvinnan, så är det i varje fall inte ditt svärd hon är rädd för. Kom nu ihåg att böja knä när du kommer fram till henne. Och bara på ett knä. Tänk på det, tillade han vast. Du är inte någon köpman som blivit anklagad för att väga falskt. Det är nog bäst att du övar lite. Jag tror jag vet hur man gör. Jag såg hur männen i drottninggardet böjde knä inför drottning Morgase. Skuggan av ett leende syntes på väktarens läppar. Ja, gör precis som de gjorde. Då får de något att tänka på. Rand såg fundersam ut. Varför berättar du det här för mig, Lärn? Du är ju väktare, men du uppför dig som om du var på min sida. Jag är på din sida, fåraherde. Lite grann. Tillräckligt mycket för att vilja hjälpa dig en smula. Väktarens ansikte var som sten och de vänliga orden lät undliga när de yttrades med hans skrovliga röst. Den lilla träning du har du fått av mig. och jag tänker inte gå med på att du krälar i stoftet. Jublet väver in oss alla i väven så som det själv bestämmer. Du har ännu mindre möjlighet att påverka ditt öde än de flesta. Men du kan vid ljuset åtminstone möta det som en man. Tänk på vem den Ämmerlin-tronande är och visa henne tillbörlig aktning. Men gör som jag säger och se henne i ögonen. Stå nu inte där och gapa. Stoppa in skjortan. Rand stängde munnen och stoppade skjortan innanför byxorna. Tänk på vem hon är, bränner mig. Jag skulle ge vad som helst för att slippa tänka på det. Lärn utsatte honom för ett jämnt flöde av instruktioner medan han drog på sig rocken och spände fast sitt svärd. Vad han skulle säga till vem och vad han inte skulle säga. Vad han skulle göra och vad han inte skulle göra. Till och med hur han skulle röra sig. Han var inte säker på att han skulle komma ihåg allt sammans. Det mesta lät märkvärdigt och skulle vara lätt att glömma. Och han var övertygad om att just det han skulle glömma var det som skulle dra på honom Aes Sedernas vrede. Om de nu inte redan är arga på mig. Om Moraine har berättat om mig för den Ämmerlin-tronande, vem mer kan hon då ha berättat för? Lärn, varför kan jag inte bara ge mig av som jag hade tänkt? Efter ett tag skulle hon förstås begripa att jag skulle utebli, men vid det laget skulle jag redan vara ett milssteg härifrån i full galopp. Och innan du hunnit 2 milssteg skulle hon ha skickat ut spårfinnare efter dig. Det den Ämmerlin-tronande vill ha, det får hon, fåraherde. Han rättade till Rands svärdsbälte så att det stora spännet kom mitt fram. Vad jag gör nu är det bästa jag kan göra för dig. Tro mig. Men varför ska jag göra allt detta? Vad betyder alltihop? Varför ska jag lägga handen över hjärtat om den Ämmerlin-tronande står upp? Varför ska jag vägra ta emot något annat än vatten? Inte för att jag direkt vill äta frukost med henne, men ändå. Och sedan droppa lite på golvet och säga, landet törstar. Och om hon frågar hur gammal jag är, varför ska jag berätta hur länge sedan det var som jag fick mitt svärd? Jag förstår inte hälften av det du sagt mig. 3 droppar, fåraherde. Och du ska inte hälla ut det. Bara skvätta 3 droppar. Förstå kan du göra senare. Bara du kommer ihåg hur du ska göra nu. Tänk på det som att upprätthålla traditionerna. Den Ämmerlin-tronande kommer att göra vad hon måste med dig. Om du tror att du kan komma undan det, då kan du lika gärna tro att du kan flyga till månen som Len. Du kan inte komma undan. Men du kanske kan stå på det ett tag, och du kanske åtminstone kan behålla din värdighet. Ljuset bränner mig. Jag ödar förmodligen bara bort min tid. Men jag har inget bättre för dig. Stå still. Ur fickan tog väktaren fram ett brett guldband med fransar. Han knöt det med en invecklad knut runt Rands vänstra överarm. I knuten satte han fast en brosch i röd emalj, föreställande en örn med utbredda vingar. Jag har låtit göra den här för att du skulle få den, och det här tillfället är så gott som något. Det ger dem något att tänka på. Nu var det inte längre något tvivel om saken. Väktaren log. Rand tittade bekymrat på broschen. Kaldasar. Manetharens röda örn. Ett törne i den svartes fot, mumlade han. Och en björnbärstagg i hans hand. Han vände blicken mot väktaren. Manetharen är dött och förgetet, Lärn. Numera är det bara ett namn i historieböckerna. Det är bara Tufloden som finns där nu. Vad jag än är för övrigt, så är jag en fåraherde och en bonde. Det är allt. Nåväl, fåraherde. Svärdet som inte kunde brytas splittrades till slut. Men det kämpade mot en svarte in i det sista. Om du ska vara en man, så finns det en regel framför alla andra. Vad som än händer, möte stående. Nå, är du färdig nu? Den Ämmerlin-tronande väntar. Rand följde väktaren ut i hallen med en iskall känsla i magen.